det förändrade ju hela mig och hela mitt inre och hela min värderingskompass på många sätt. Om någon sa till mig mitt i en kris i regering eller riksdag att det här måste vara det värsta som har hänt, så visste jag att det är det ju inte. Jag har varit med om det värsta som har hänt. Och så det där, ja men om du gör så här så kanske du måste avgå. Ja, då får jag väl göra det, för livet kommer att fortsätta ändå. Så att förlora ett barn förändrar en person helt och hållet.
Ja, men varmt välkomna till Nemo möter en vän, avsnitt nummer 602. Och veckans gäst är en livslevande legendar inom svensk politik. Ja, hon är ju till och med en före detta vice statsminister. Och få människor i den svenska offentligheten har väl blivit så grillade av media som den här personen har blivit genom åren. Och i veckans avsnitt så pratar vi såklart om skandalerna med Toblerone-affären och livvakten, men också om den ofattbara sorgen i att förlora sitt barn. Och givetvis blir det också en hel del om årets säsong av Förrädarna, där hon nu står i final. En final som ska avgöras nu på torsdag. Skratt, mörker och allt däremellan. Precis som det ska vara i ett riktigt bra poddavsnitt. Ni får mer än gärna följa den här podden på Instagram, där den går under namnet @nemomoter. Men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida, som är www.nemohedén.se. Men nu är det slutbabblat från min sida. Nu kör vi igång. Här är hon, ikonen Mona Sahlin.
Jag är redo när Mona är redo.
Jag är alltid redo.
Så jävla ruttad i offentligheten.
Jag klagar just på att förr var det så skönt med radio. Mm. Då slapp man sminka sig. Nu är det liksom, måste det vara film överallt?
Jag körde utan film typ 500 avsnitt av den här. Sen så bara var jag typ tvungen att kliva in.
Jo, jag fattar det.
Men jag vägrade också det. Det var så skönt, för gästerna sa som du. Mm. Det var skönt med podd och slipper man göra sig fin och så här. Ja. Men nu är det, jag känner samma sak. Ja. Jag vill helst åka hit och bara vara en slashas. Ja. Men det går liksom inte.
När jag och Helena spelade in, då drog jag ner liksom ljuset. Satt man med en kopp varm kaffe och så ett litet ljus. Så satt man liksom som man gör hemma hos någon.
Ja, men det är mysigt.
Bara surra liksom.
Ja, då säger vi varmt välkommen till en livslevande legendar inom svensk politik, Mona Sahlin.
Tackar. Legendar.
Mm. Hur känns det att höra?
Jag har ju varit med länge, så det är okej.
Ibland får jag så här glada tillrop från folk som säger så här, ja men fan vad bra att du säger rätt med legend och legendar. För att legend, det är ju när folk är döda.
Ja, okej. Just det.
Och legendar är när de är vid liv.
Tack.
Ja. Det är inte så många som vet det faktiskt.
Inte så många som vet att jag är vid liv. Att jag är en legendar.
Nej, men att skilja på det.
Det är sant. Det hade jag nog inte gjort heller.
Nej. Fick jag lära Mona Sahlin lite grammatik så här i början.
Tack Nemo.
Otroligt. Du, hur är läget och dagsformen så här när... Ja, vi är väl snart inne i sommaren här.
Jag älskar våren. Så jag går liksom ut och längtar efter sommaren. Jag vill ha vår. Mm. Du vet, när det där lite krispiga ljuset och luften och dofterna. Jag älskar det. Mm. Det är min bästa årstid. Mm. Så sommaren får gärna vänta liten stund för mig.
Ja, när sommaren börjar så är man också i den där känslan att snart är det slut.
Ja, lite. Och så är det så himla svårt att klä sig. Man blir varm och svettig. Våren går det fortfarande att se snygg och cool ut.
Mm. Jag håller med. Sommaren är helt klart svårast att klä sig. Det är någonting med shorts och sånt där som är... Jag vet inte. Det är inget bra.
Nej. Mm.
Du, vi sitter här torsdagen 28 maj. Och den här episoden kommer sändas på måndag. Jag vill ju gärna ha... inspelning och release väldigt tätt inpå här med dig av de uppenbara skälen att du är ju rykande aktuell i Förrädarna.
Jag har inte fattat för de senaste veckorna hur många som tittar på föräldrarna.
Alla.
Ja, men alltså, jag var på Gröna Lund med två barnbarn förra helgen. Och både de och jag var liksom chockade över att det är såna 11-12-åringar så här. Ah, får vi ta kort då? Vinner du? Och så, vet ni ens vem jag är? En gammal gråare tant. Du är cool. Okej, jag är cool. Jag är så fascinerad. Mm. Ja.
Ja, det är ett enormt genomslag det där programmet. Kan du känna ett uns av, ja, men när de här kidsen då känner igen dig, kan du känna så här, alltså, ska mitt legacy påverkas av det här nu?
Ja, man kan ju säga, de har ingen aning om vad Toblerone var, men de vet vad föräldrarna är. Det är lite roligare legacy kanske.
Ja, veckans...
Skämt åsido.
Ja, nej, men jag fattar. Veckans episod, som sagt, släpptes ju idag och jag har faktiskt hunnit se den nu på morgonen här, just för att jag skulle träffa dig. Och har du följt serien?
Ja, men jag har inte sett det här avsnittet än. Jag vet ju vad som hände, men jag har ingen aning om hur är det ihopklippt och hur ser det ut. Och ingen aning, så det ska bli spännande.
Jag kan avslöja att det är en liten konflikt mellan dig och en viss Anna Anka.
Jaha, den är med nu, okej. Okay. Ja, ja. Ja,
att hon tycker att... hon tycker inte om när du säger att...
Jag vet vad jag sa. Jag ska aldrig lita på dig igen.
Att hon manipulerade dig.
Ja. Ja,
vilket hon också gjorde. Så det blir så här, och det var, jag tänkte komma in på det här med att hur märkligt det är i sådana program i allmänhet, men kanske föräldrarna i synnerhet, att det blir liksom på riktigt för människor. Mm. Att hon tar det verkligen personligt.
Alltså det är ju det som är så bra, men lite läskigt med föräldrarna. Det är ju så att vi som är med, vi pratar ju bara med varann när kameran är på. Vi får inte prata med varann annars. Så vårt kameran stängs av, så säger någon, game off! Och då är det på med hörlurar och bindlar och så äter man i tystnad. Och så fort kameran är på så är man med. Så man luras ju in i att det här är det enda livet som existerar, är jakten på föräldrar, förstå lögner, överleva. Så även om jag gick runt och var den som sa hela tiden, ta det lugnt, det är bara spel, det är bara på skoj, så blir man ju inne i spelet. Det är därför det är så kul att se, tror jag.
Ja, du blev ju någon slags voice of reason där på något sätt. För att det, och det är också något som deltagare har uttryckt i alla år i det här programmet, att ja, ni kommer aldrig förstå hur det är där inne. Och det är nästan provocerande att alla säger samma sak. Mm. Just det här med att ja, men det är helt, man blir galen och det är jada, jada, jada. Och så, då var det ganska befriande med äntligen en deltagare som gick runt, som du gjorde, och var lugn som en filbunke. Och bara så här, nej men det är ett spel, softa, du vet, så här, ta det lugnt. Liksom, du var typ först med det i det här programmet.
Var det så?
Men det kändes som det.
Ja, men lite har det väl att göra med att... Många som är med, de håller på att bevaka liksom sin bild på nätet, sina Instagram-konton som de är helt tokiga över att de inte kan uppdatera. Och hur ska det se ut? Hur ska det verka? Jag har liksom avgått från allt, man har varit med liksom i riktiga skandaler och bara tycker det är roligt. Har inget att bevaka, ingen liksom att göra besviken. Bara vara där för att vara. Och det var för mig en ganska... befriande skön känsla med. Mm.
Ja, du är ju en ganska, vad ska man säga, annorlunda casting till ett sånt program. Mm. Man ser ju inte dig i sånt i regel. Och då tänker jag så här, vad är drivkraften för dig att vara med i ett sånt program? Cyniken i mig säger ju bara pengarna.
Då kan jag säga att det är helt fel. Jag kan säga att det finns två väldigt starka skäl. Vinny och Tyra. Alltså jag har ju fått frågan några gånger innan, kan jag säga. Och då har jag ju sagt det till ungarna med. Nej, föräldrarna, nej, de har frågat, det ska jag inte vara med i. Då hade jag aldrig sett det. Så de sa, nu får du sätta dig ner, mormor, och kolla på en säsong med oss. Och då gjorde jag det och tänkte, det här var ju skitroligt. Mm. Och tackade jag.
Mm. Ja, det är ju otroligt... otroligt roligt, alltså, och spännande. Jag personligen så brukar inte jag fastna för de här trendprogrammen, men just föräldrarna, jag är också helt, ja, men jag ser slaviskt på det liksom.
Ja, jag har en dotter i USA med, och det är ju lika stort där. Mm. Alltså amerikanska föräldrarna, så det är ju ett format som uppenbarligen lockar många länder i världen.
Det är intressant det du säger om att deltagarna generellt, de är ganska medvetna om hur stort det är. De är medvetna om bilden som kommer kommuniceras av dem. Mm. På ett sätt som du skiter i det lite liksom.
Ja, man kan ju säga så här, jag hade typ en halv resväska packad med mig. Jag tänker, jag är politiker, alla kommer tro jag är förrädare oavsett om jag blir det eller inte. Så jag kommer åka ut jättesnabbt. Så vem stod liksom och tvättade underkläder i handfatet på lilla hotellrummet till slut? Och andra kom ju med, jag ljuger inte, 6-7 resväskor och liksom nya outfits morgon, middag, kväll.
Till där.
Typ, ja. Och hon hade ingen aning om mitt liv så att säga. Och jag hade ju noll koll på vem Tilda var. Så det var ju många spännande möten och små diskussioner kan man säga. Mm.
Ja, min fördom är att hon kanske inte hade koll på vem du var.
Följande utspelade sig. Mona, jag måste bara fråga, för de säger så här att du har varit statsminister. Har du varit det? Nej, så jag har varit vice statsminister. Jaha, för Moderaterna då, eller? Och som sagt, hade någon frågat mig om Tildas liv så hade jag varit lika okunnig. Så det var okej.
Men just det här av manipulationen och liksom spelet. Man kan ju dra paralleller till politiken och så, att det är ett spel där också mycket. Känner du att du har nytta av dina år i politiken i Förrädarna?
Alltså det spel som pågår i politiken får man ju ändå säga, det är ändå på riktigt. Det här var ju bara ett spel. Det jag vet att jag hade nytta av det är att jag har inga problem att säga vad jag tycker. Jag kan liksom prata för mig. Jag kan se på folk om de mår dåligt eller inte och kan inte låta bli och försöka göra något åt det då. Mm. Men det är ju mer det tror jag, att jag kan argumentera för mig. Och man behöver argumentera både för sig och mot andra när man spelar det här spelet. Och så gör jag skillnad på politiska spelet och ett spel som bara är ett spel. För det är det Förrädarna är. Ett kul, lurigt, knasigt, men ändå dock bara spel. Mm.
Men har alla år inom politiken gjort dig lite immun mot drev, manipulation och den här flockmentaliteten som lätt uppstår i ett sånt sammanhang?
Absolut inte immun, det tror jag aldrig man blir, för drev är någonting fruktansvärt i det riktiga livet. Men jag ser ju när drev börjar, jag observerar det fortare än kanske många andra. Mm. Och instinktivt så har jag ingen lust att rösta med dreven, det kände jag redan från början. Att jag hamnade lite vid sidan av det och fortsatte, nej jag tror på Torbjörn och tjatade på om det. Och det är väl för att man har varit med om riktiga drev och mår dåligt av det fortfarande.
Ja, men det är känslan när man ser programmet att du, när folk börjar misstänkliggöra varandra och de bygger upp de här dreven och då blir det som en snöbollseffekt, det blir bara större och större och folk bara hänger på fast de inte ens vet varför de hänger på. Och det känns nästan som att du då kunde ta lite distans från det just för att du själv har varit utsatt för drev liksom. Mm.
Därför att det värsta i drev är ju ofta inte att det pågår, utan det är de som bara ställer sig vid sidan av, aldrig säger vad de själva tycker och bara springer med. Det är fruktansvärt jobbigt. Mm. Och det tyckte jag var fegt, för att det här spelet bygger ju ändå på att man ska surra med varandra, man ska lyssna med varandra, man ska försöka förstå varandra, man ska bilda pakter. Man kan ju inte bara sitta vid sidan av och säga, titta inte på mig nu. Jag röstar bara som alla andra. Hallå, titta på någon annan. Mm.
Men det är just det som Anna Anka glömmer bort där. Att liksom, det är ett spel, alla misstänker alla liksom. Och så blir man så kränkt och ledsen när någon till slut misstänker den liksom. För hon har ju aldrig varit misstänkt i hela programmet.
Nej.
Så du är den första som nämner något, indikerar på det. Då blir hon superupprörd. Det är så jävla märkligt alltså.
Och så är det något underbart med Anna när hon blir arg. För det är liksom, you are stabbing me in my back.
Exakt.
Och blir liksom Hollywood-arg.
Typiskt politiker, de gör alltid så. Du bara, va? Så, du fattar ingenting.
Jag får sätta upp det på min CV att jag har tröstat Anna Anka i en soffa i ett slott.
Milstolpe. Mm. Det smärrar nästan högre än vice statsminister. Men du sa här inledningsvis att du ändå har följt programmet. Mm. Har du reagerat på någonting just på klippningen och så? Var det någonting som hände som du kände, men varför kom inte det där med?
Ja, det var några grejer, men de tänker jag inte nämna så, som de verkligen klippte bort. Mm. Där folk kanske gick för långt i stunden och det blev fel. Mm. Och det känner jag en stor respekt för, att de inte tar med allt som är liksom löpsedlar och klipp. Mm. Utan det är någon slags ömsinthet trots allt över oss som är med.
För att de inte skulle verka helt galna typ?
Ja, mm. Och att de liksom sårade någon utan att de förstod det förrän efteråt typ. Mm.
Så, ja. Förstår du hur nyfikna människor blir nu?
Ja.
Taskig du är. Ja. Men var det viktigt för dig alls att gå långt?
Ja, både och måste jag säga. När man väl är där, då vill man ju fortsätta. Man vill ju se. Och eftersom man hade noll koll på alla förrädarna så ville man ju försöka lista ut och förstå. Mm. Så att på det viset blev det ju viktigt att vara kvar för att det var kul. Första natten var ju skräcken. Tänk om jag åker ut först.
Åh, gud.
Och sen så lugnade det ner sig. Men det var ju ändå liksom, nej, ska jag åka ut för Anna Anka? Nej.
Mm. Ja, man kommer in i det, då växer någonting i den.
Ja.
Mm. Ja, men alltså, alltså, som tittare så tänker man ju alltså, att du inte är en tävlingsmänniska alls. Man fattar ju att, kanske, man fattar ju att du inte riktigt är där för den saken skulle i början. Men sen så blir det ju tydligt med tiden här. Och jag tänkte på det på veckans avsnitt. Då, för att du ändå tar argumentationen och börjar prata lite spelmässigt. Så här, för det har inte du gjort tidigare på samma sätt. Då har du mest hållit dig på distans och liksom så här, ja men du var en enda som röstade på Torbjörn i början där. Du följde inte med strömmen liksom. Och nu är du ju framme vid, ja man kan faktiskt se det. För det vågar jag tro att alla lyssnare också fattar att du är framme vid endgame nu. Eftersom att i slutet på näst sista avsnittet så sitter ju förrädarna och ska välja vem de ska mörda. Och då väljer de mellan två som inte är du. Du behöver inte bekräfta eller dementera det här. Men det är ganska uppenbart för oss som tittare. Och då blir min fråga, alltså, trodde du att du skulle gå så långt?
Nej, jag trodde verkligen inte det. Därav min lilla packning när jag kom dit.
Ja, exakt. Just
nej,
det.
Jag var rätt säker på eftersom de politiker som jag lyckades, liksom, Thomas Bodström har ju pratat med, och han blev ju förrädare.
Mm, just det. Och vann.
Och vann. Mm. Och sen har du Skyttedal, KD-tjejen.
Just det.
Eller Jan Emanuel-partiet, jag vet inte vad hon är nu, men hon i alla fall, hon blev ju också förrädare. Mm. Och Maria Wetterstrand röstade ju Thomas Bodström ut typ direkt. Hon var den första som åkte ut. Så jag var så säker på att jag skulle bli förrädare och att jag skulle bli avslöjad direkt och sen ut. Mm. Så att det var min ingång i förrädarna. Kul att vara här, men hej då!
Men det är en känsla också, förutom det här med att alla som har varit med säger att det är unikt och ingen annan kan förstå. En annan grej förutom det är också att ni som har varit med, ni verkar bli ett litet kompisgäng efter som hänger och umgås, äter middagar och sitter och är nykända ihop och är heta ihop på Rish typ. Stämmer den fördomen eller?
Inte Rish, det stämmer inte. Nej men några av oss har verkligen träffats, ja. I början lite som terapi faktiskt. Jag vet, jag och Johan gick ut och käkade lunch. Och vi pratade i 2 timmar. Och då sa den och då sa den. Och jag menar inte det. Och garvade och garvade. Så det var lite som att vi kan inte prata med någon annan om det här. För det är ju ett halvår sedan det spelades in. Så det här halvåret har varit befolkat av att få prata ut med folk.
Du är en del av problemet nu, Mona. Men det sägs att ingen annan kan förstå. Det är exakt det här jag menar.
Jo, alla som har varit med kan förstå. Okay. Och vi är ju några stycken nu.
Typ 60 personer.
Ja, ja, typ.
Ja. Nej, men jag fattar. Men Johan är ju en sån, alltså, men i varje episod så är han så bombsäker.
Hur kan ni vara så idiotiska att ni trodde den var trogen? Fast han har fel. Men nu vet jag. Ikväll så ska vi ta... Nej, men det blir ju fel igen. Mm. Okej, men nu vet jag. Men han var ju underbar att ha säkert för produktionen.
Mm, exakt.
Väldigt roligt.
Jag tänkte på det idag, att vissa människor är ju bara som klippt och skurna för formatet. Det här, deras reaktioner, deras känsloliv. Tilda också, det är så här, vad som än händer så reagerar hon med världens största mun. Ja. Som att hon har sett liksom, jag menar, en jordbävning. Liksom.
Ja, verkligen. Ja.
Du kan ta en kopp kaffe och hon bara gapar. Det är så fascinerande. Liksom. Det är så här, det är ju en dröm för en produktion.
Absolut, och alla dessa outfits. Ja, hon är underbar.
Men avslutningsvis då, för att knyta ihop säcken kring förrädarna, är det inte ofattbart att en sån som Torbjörn då är framme vid Endgame nu, med tanke på, alltså, som tittare så ser man ju på honom hur ängslig, orolig, obekväm han är hela tiden. Och det bara pågår liksom, episod efter episod. Och du såg ju det här från början ju.
Men det är ju ändå så, kära tittare. Från första programmet så har ni vetat vilka som är förrädare. Det gör ju inte vi där inne.
Nej, men du visste ju uppenbarligen. Du sa ju Torbjörn i början.
Jag gissade det och fick ju mer och mer rätt ju mer tiden gick också. Mm. Men ja, det är en annan sak att vara med. För nu ska jag säga någonting nytt. Ni har ingen aning om.
Gud, alltså. Sista gången jag är med en förrädarna deltagare här, tror jag. Ja. Ja, nej, vi får väl se hur det går då i Endgame nästa vecka. Vi hejar på dig.
Tackar.
Bra. Men har du fått mer smak av att göra såna här program nu?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har faktiskt varit med i ett lekprogram innan med det. Alltså, jag har lätts väldigt mycket av mina barnbarn. Alltså, det är helt seriöst. Mm. Men nu är de inne på väldigt konstiga program de tycker jag ska vara med i, så att jag har sagt nope. Det slutar här.
Ja, för det var ju en tävling i programmet där ni skulle, jag tror det var det där, man skulle satsa massa pengar, och då sa du vid tillfället så här, ja, men jag bryr mig inte om pengarna. Mm. Och då sände du ut en signal av att vara svinrik, typ ekonomiskt oberoende. Är du det?
Nej, det är jag verkligen inte.
Nej. Okej. Okay. Bara det jag trodde när du sa så där.
Ja, nej. Men det blir ju något märkligt, för man är ju ändå ett gäng där inne. Mm. Det blir väldigt konstigt om man bara känner att nu är det bara jag som är ute efter pengarna. Alla vill väl tjäna pengar, det är inte det jag säger emot, men det var faktiskt ärligt där i stunden. Mm.
Vi ska gå vidare här, men det kommer ändå finnas kopplingar till just det vi har snackat om i mitt nästa ämne. För du nämnde själv ju Toblerone, och jag tänkte på det här med just den historien, den affären som jag utgår från att alla lyssnare känner till på något sätt. I alla fall alla som är över 25, ska man säga så kanske? 30 kanske? Vad känner du själv när du hör ordet Toblerone idag?
Ja, men herregud, det är 35 år sedan. Så jag har ju fått förhålla mig till Toblerone-skämt. Jag blir bjuden på Toblerone i alla tv-program. Fortfarande kan jag gå in i en pressbyrå. Om det är i alla fall en lite äldre klientel där inne. Om jag långsamt liksom går mot chokladhyllan så tystnar ju verkligen folk och tittar. Så att, men för mig var ju Toblerone-affären var ju inte Toblerone-affären. Det var att jag som en ung minister observerade att Ingvar Carlsson skulle avgå. Blev väldigt ledsen över det, men då började också diskussionen vem ska bli. Och jag hörde till de få som då sa, jo, men jag skulle vilja bli partiledare. Det vore otroligt fint och häftigt. Och det skapade också en massa, jag var kontroversiell. Och för att göra en lång historia kort så hade jag använt ett kort på ett sätt som jag inte borde. Men aldrig för att sno åt mig pengar. För allt det, utom en viss Toblerone-räkning, var ju betald många år innan den här affären började. Så att allt var liksom märkligt på många vis. I grunden var det en fråga om att jag var en kontroversiell politiker. Och i stor del också att jag alltid har varit ganska slarvig med saker och ting. Mm.
Men kan du känna att politiker generellt blir dömda oproportionerligt ofta till det som faktiskt sker? För jag tänker specifikt då på en sån som Håkan Juholt till exempel, som jag har haft i den här podden två gånger. Jag älskar Håkan, jag tycker han är en fantastisk, är också en människa som har gjort succé i reality-världen här,
ja, just
på äldre år liksom. Och det var samma sak där, när allt hände kring honom där för ett gäng år sedan, så känner man bara, så, är det rimligt med det, med det som händer nu, att som han straffas? För att jag personligen, som en väljare, någon som ska rösta, jag vill inte ha politiker som är helt perfekta och fläckfria, som aldrig gör misstag. För mig skänker det bara någon typ av, det visar en mänsklig sida av en person, och det kan jag identifiera mig med mer än någon som bara är en robot liksom. Mm. Så jag har ju ofta känt så att politiker straffas orimligt hårt. Mm. Kan du förstå vad jag menar?
Ja, och jag håller med till stor del i alla fall. Jag försöker göra en skillnad på människor som försöker liksom roffa åt sig eller utnyttja ministerposten för egna vinningar. Då tycker jag man ska vara skoningslös. Mm. Men det här som du är inne på, att jag vågar påstå att om jag tittar igenom mina vänner och så rensar jag bort alla som har gjort bort sig, gjort något fel, kanske gjort något brottsligt, någonting har hänt i deras liv, de har haft missbruk, bort med alla dem. Det är inte så många kvar sen. Och ibland skulle jag önska att även journalister kan man ju lägga åt sidan, för de har liksom en annan blick på politiken. Men väljarna, när de säger vi vill ha fläckfria politiker, vill ni det? Mm. Eller vill ni ha människor som har lärt sig av livet och därmed kanske har blickar på annat i politiken? Mm. Så jag skulle önska att fler tänkte som du. Men allt blir ju mer och mer personligt, kan jag känna, i politiken med. Partierna är mer och mer lika varandra i politiska uppfattningar. Så det som skiljer är personerna. Och då läggs istället allt fokus på vem är du, vad har du på dig, vad har du gjort, hur var du när du var ung, har du rökt hasch någon gång? Istället för att prata om välfärd och fattigdom och klimat.
Mm. Ja, jag tror att det som vi pratar om just nu, det är ju starkt bidragande till att politikerna, att allt bara smälter ihop på något sätt. Just att folk inom politiken, upplever jag, är livrädda för att visa mänskliga sidor och uttrycka kanske starkare åsikter och så här. Jag vet inte, det känns bara som att det spelar in i det här med att, för många upplever att partierna mer och mer flyter ihop till ett, att det bara typ är SD och vänstern som har några riktiga åsikter liksom. Och jag tänker att det hänger ihop med det här med att alla blir så hårt straffade, man måste vara typ en robot, för annars blir man, kommer man ut i kylan, och då blir man istället jätteängslig och kan inte svara något riktigt på någonting egentligen, att allt hänger ihop. Mm. Kan du känna det också?
Ja, jag har ju blivit lite som ombudskvinna för människor som vill gå in i politiken och som har gjort fel i livet. Många av dem hör av sig till mig och säger, men gud, jag skulle verkligen vilja nu. Jag är med i det här partiet och jag har möjlighet att bli förtroendevald, men hur kommer det bli med det? Hur kommer det hända med mina barn? Kommer jag att få löpsedlar på att jag gjorde en idiotgrej för 12 år sedan? Så att många lämnar ju ens tanken på att gå in i politiken. Precis de som jag känner behövs i politiken.
Exakt.
Och det är otroligt, det är inte sorgligt, jag tycker det är ganska farligt. För medlemmarna i partierna blir ju färre och färre. Om jag minns rätt nu, det är ju bara typ 1,5% av befolkningen som är medlemmar i ett politiskt parti som ska befolka allt fler platser i kommuner, i regioner, i riksdag. Och det är en farlig utveckling om man känner att det är ännu mer av en elit. Mm. Den diskussionen har väl alltid funnits. Det vet jag att Håkan också har varit inne på mycket. Men ett etablissemang som låtsas att de är de enda perfekta och felfria människorna på hela jorden, det är läskigt. Mm.
Ja, det är väl säkert därför också man upplever att politiker förr var mycket mer färgstarka och hade starkare karaktärer och utstrålning och så här. Som att ni uttryckte mer åsikter då, ni vågade säga saker på ett annat sätt än vad det är idag, när det är lite mer ängsligt och alla lika varann. Och det spelar ju in i att jag och många andra upplever att dagens politiker kanske inte är lika, Man saknar liksom de här starka karaktärerna som det var på er tid på något sätt. Mm. Och det spelar väl, det, allt hänger väl ihop antar jag liksom.
På er tid, på legendarernas tid.
Exakt, jag får ta med det, hörru. Mm. Men du, för att återkoppla till Toblerone-grejen, och vi ska inte fastna i det. Mm. Men på tal om drev och allt sånt där som vi snackade om med förrädarna och så. När det var som allra jobbigast och stormade som mest kring dig, alltså, hur är du i sådana situationer? Är du liksom pragmatisk och kan hålla känslorna i styr och liksom så, ja, men lösningsfokuserad? Eller var du verkligen emotionellt på botten ett tag?
En av mina styrkor som jag verkligen känner själv är att när det blir riktigt stökigt i politiken, när det händer kriser, så är jag en av dem som blir lugn. Jag är väldigt bra på det. Mm. För att se och förstå och ta därmed ganska mycket ansvar i sådana lägen. Men i slutet på mitt politiska liv, när det blev en diskussion om min före detta livvakt, mm, som medierna framställde som att han var min älskare, det var så fruktansvärt tungt. Jag hade precis vikt honom och hans fru. Han har barn. Jag har varit gift med min bosse över 45 år. Vi har barn och barnbarn. Ja, det var så vidrigt.
Mm. Vad kom det ryktet ifrån, tror du?
Ja, inte vet jag. Om varje löpsedel handlar om Mona och livvakten. Bodyguard. Någonstans uppstod någonting mycket mer än en granskning av de här intygen som jag hade skrivit till honom. Och det drabbade mig djupt, verkligen. Alltså människor, dels människor som jag inte alls känner. Det dök på mig en kille som bara ställde sig framför mig och sa: "Hur fan Mona, säg som det är nu, visst fan knullar du livvakten." Mm. Och hur ska man hantera det?
Men känner du att ditt förtroende för media och offentligheten har präglats av det här, eller har det liksom reparerats sen dess?
Alltså i stort känner jag en stor respekt för media och journalister. Det gör jag verkligen. Men det är någonting med den här under ytan skvallerdelen som ju... Förr kände man att det hörde hemma i Se och Hör och Hänt i veckan. Men nu ligger det ofta i botten också för andra granskningar och nyhetsartiklar. Och hela nätet som ju liksom är packad av just den här formen av åsikter och rykten. Där vet ju alla att jag hade en livvakt som jag hade en kärlekshistoria med. Det vet ju alla. Det är ju sant.
Jag tycker du förklarade väldigt kort och effektivt och koncist Toblerone-affären på ungefär en minut. Och det var ju bra, för vi har säkert en del yngre lyssnare här som inte har koll på det. Men om du ska förklara den här livvaktsgrejen då på en minut för de yngre lyssnarna. Hur förklarar du det då? Vad som hände?
Ja, det jag gjorde fel var att jag skrev en högre summa på livvaktens, eller före detta livvaktens, jobb. För att jag då var övertygad om att jag var på väg till ett annat uppdrag där han skulle vara ansvarig för min säkerhet och där lönen var högre. Sen blev det inte så. Och de där intygen borde jag ju dragit tillbaka då eller liksom ändrat. Och det gjorde jag inte. Så att jag sa felaktiga siffror. Mm. Men det är ju inte samma sak som att jag försökt lura hela världen med livvakten och hans jobb. Och att han var min älskare. Och så en rimlig granskning blev med den här kryddan som ofta, ska jag inte säga att bara kvinnor, men som ofta kvinnor i politiken får dras med. Hur fick hon det där uppdraget? Har hon legat sig fram till det? Snackat, jag har hört det sedan jag var 25 år. Så det var kanske inte någon bra förklaring. Och du kanske hör på min röst, men jag tycker fortfarande det är så plågsamt på många vis. Mm. Men det var också det som gjorde till slut som jag bara sa att nu räcker det. Nu är det inte värt något längre. Jag hade kunnat jobba vidare, men jag pallade inte. Mm. Så att,
Nej, men precis som du sa om förrädarna också, det är ju någonting som händer när det här när det blåser upp till storm och liksom, det går liksom inte att möta det på något sätt. Jag ska inte jämföra med föräldrarna, jag vet att det är en lek och ett spel, men det finns ändå någon likhet där. Att så här, jag tror Tilda åkte ut i dagens avsnitt, och just det här att det spelar ingen roll vad hon säger eller gör, det är liksom kört.
Mm.
Och jag gissar att det var likadant för dig där och då, det är så här total maktlöshet liksom.
Mm.
Och det är ju någonting läskigt med det, tycker jag.
Ja, det är läskigt, och det är också, det blir väldigt egoistiskt också i sådana lägen. När jag mådde som sämst och löpsedlarna var som flest, om jag gick på stan och egentligen vågade mig ut då med kapuchong uppe på en hoodie, solbriller, försökte inte att låtsas att någon tittade på en. Men om jag såg två personer som stod och pratade med varann i en busshållplats, så tänkte jag, de står och pratar om mig.
Mm.
Till slut är det som allting handlar om mig. Och det är en väldigt farlig och egoistisk, men också märkligt naturlig känsla i sådana lägen.
Ja.
Så var det ju föräldrarna med. Fort man såg två som satt och pratade i en hörna, vad pratar de om? Pratar de om mig? Hur ska jag gå dit? Och det är en farlig känsla.
Ja, paranoia är ju vidrig känsla.
Mm.
Jag kan dra paralleller till, jag är ju tidigare missbrukare och har varit i ganska tungt drogmissbruk. Jag har varit nykter och drogfri nästan 11 år nu.
Grattis.
Tack så jättemycket. Men när jag var som värst i skiten så var jag också superparanoid.
Mm.
Jag trodde alltid människor kollade på mig och jag kikade liksom i nyckelhålet hemma, kollade persiennerna, och den känslan, alltså det är, ja, men det är värdelöst, hemskt.
Men tänk om det är så här också, för den här lusten efter makt är ju som en drog. Så om du inte ser upp så blir du liksom helt beroende av att hålla dig kvar.
Mm.
Jag brukar säga att makt korrumperar alltid. Sällan i form av pengar och materiella ting. Men däremot känslan av att inte vilja släppa makten. Att göra allt för att få vara kvar. Och att du blir förändrad av beroendet i sig. Det är lite kanske som ett missbruk av droger.
Absolut, det finns likheter där. Men jag tänker också just det här att du har lärt dig att bli ganska pragmatisk och lösningsfokuserad och ändå lugn när det är riktigt, riktigt tufft. Tror du att det här att du har förlorat ett barn i livet, att det också har gett dig perspektiv till att okej, det var på riktigt? Mm. Alltså politiken är trots allt bara jobb liksom.
Ja, inte bara att det kanske, det förändrade ju hela mig. Och hela mitt inre och hela min värderingskompass på många sätt. Om någon sa till mig mitt i en kris i regering eller riksdag att det här måste vara det värsta som har hänt, så visste jag att det är det ju inte. Jag har varit med om det värsta som har hänt. Och så det där, ja, men om du gör så här så kanske du måste avgå. Ja, då får jag väl göra det, för livet kommer att fortsätta ändå. Så att förlora ett barn förändrar en person helt och hållet. Och du blir mer ömsint och mer kanske tolerant inför kriser och felgrepp som både du själv och andra gör.
Mm.
Så min lugn i politiken har mycket kommit från att Johan fanns i mitt liv. Så är det.
Mm. Ja. Han blev 1 år, var det så?
Mm.
Mm. Och var det en medfödd sjukdom eller?
Ja, han fick ett friskt, underbart litet liv. Men hans hjärta, ja i princip hans hjärta fortsatte att växa.
Mm.
Så att hade vi vetat att han var döende, det är vi ju alla i och för sig, men att hans liv skulle bli så kort, så hade ju inte hans lilla liv blivit så lyckligt som det blev. Jag är väldigt tacksam över att vi inte visste, utan att han fick kärlek av oss och vi skrattade med honom hela hans korta liv.
Så ni visste inte om att han hade ett medfött problem?
Nej, han började i dagis och då blir de flesta barn lite småförkylda och får träffa alla andra barn. Det blev Johan med. Men det där plötsligt blev han blå om läpparna, kunde inte andas, och sen gick allt väldigt fort. Så att, nej, vi hade inte en aning. Min mellandotter Jenny, hon sa en sak som jag aldrig kommer att glömma. Hon sa, Hon var, hur gammal var hon då? Hon var 4-5. Mamma, varför blev Johan gammal så fort? Sa hon. För hon hade ju lärt sig att man lever tills man blir gammal och då dör man. Så Johans liv, ja men det var hans liv. Det blev 1 år. Andra får bli 80 år. Men det är hela livet.
Hur var tiden efter det och hur tar man sig upp ur en sån grop?
Ja, det gör man ju inte egentligen. Men helt ärligt, vi hade ju 2 barn, Ann-Sofie och Jenny. Och sen kom Johan. Hade vi inte haft dem så vet inte jag hur vi hade tagit oss igenom det. Och också 2 år senare så damp ju den stora kärleken ner, Gustav. Som ju också blev som ett bevis på att livet och kärleken har inte försvunnit. Mm. Den finns. Så det där uttrycket om att tiden läker alla sår, det är struntprat. Man lär sig leva med såren, med tiden. Men jag är en annan person. Och ibland vill jag ju, ibland är ju sorgen som ett blåmärke som man inte ser. Ibland vill jag trycka på det blåmärket, för där ligger ju också minnena av Johan. Men idag ler jag oftare, för även om man bara levde 1 år så har vi ju så många fina minnen av Johan. Idag är det de som stannar kvar.
Fint. Men du själv då, hur ser din relation och ditt förhållningssätt ut till att åldras och det oundvikliga döden?
Mm. Den lever ju med mig så länge jag lever. Jag är inte rädd för döden längre. Det var jag innan Johan dog. Men på något konstigt, och det är svårt att förklara, så han har passerat den där gränsen. Så det finns inget att vara rädd för i döden. Så jag älskar att leva. Och tycker det är lika kul att bli 70 nästa år som det var att fylla 30 en gång i tiden. Och jag har försökt ta hand om min kropp på ett annat sätt. Så jag tycker det är jättekul att knata in på gymmet och boxas lite och sparka på säckar och bara liksom älska träningsverk. Och jag älskar att ta hand om min kropp. Och så tänker jag ibland på det konstiga. Jag är 69 nu. Och då är jag 10 år äldre än vad Olof Palme blev. Mm. Alltså man tittar ju på ålder på så konstiga sätt idag. Alla vill bli gamla. Alla vill leva länge. Men ingen vill bli gammal.
Nej.
Så att jag har rynkor. Ja. Man får det när man lever länge.
Mm. Nej, men verkligen så är det ju. Det är ju en klyscha. Men det här frågan om åldras. Ja, men vad är alternativet då? Att dö ju.
Mm.
Så är det faktiskt.
Ja, och det ska vi alla göra. Så varför hålla på liksom att tänka på det som något bekymmersamt? För den dagen du dör så gör du det.
Mm. Vad händer då tror du?
Jag tror att varmt, välbehövligt mörker sänker sig. Jag tror inte på ett liv efter detta på något sätt. Utan det är därför det är livet som lockar mig. Och jag är inte rädd för döden. Den är någonting som kommer att komma till oss alla. Men varför tänka på det nu när man lever?
Ja,
klyschigt va, men det är så. Det är,
man lever, frodas, gör förrädarna, får nya fans, man bara kör liksom.
Men framförallt man föder barn som sen får barn. Alltså, det är ju det som är det fantastiska tycker jag med livet och bli gammal. Att jag vet att min kärlek till min man har resulterat i en hel koloni av människor. Både långt borta i USA och nere i Småland. Häftigt.
Ja, nej, det är fan inte klokt hur häftigt det är med barn alltså.
Eller hur? Ja. Tänk hur det är att vara barn och ha barnbarn då.
Ja,
det är ännu häftigare på något konstigt sätt.
Ja, jag tror att människor som inte har barn tycker det är ganska trist att lyssna på 2 människor med barn som sitter och pratar om hur härligt det är. Men alltså jag...
Ja.
jag vill inte fastna i det, men jag kan sitta med mina döttrar och bara så här, du vet, börja bli tårögd för att jag är så lycklig över att de finns och mår bra och att bara så här, att det blev så bra på något sätt. Det är så jävla coolt att bara se dem. Jag vet inte, det är svårt att förklara ju.
Men det räcker väl precis det du sa, det är så coolt.
Ja.
Och egentligen är det helt otroligt att alla människor man ser ute på stan, alla sura gubbar man råkar gå in i, de var också små pyttesöta barn en gång i tiden. De var samma mirakel för sina föräldrar förhoppningsvis, som vi ser på våra barn och barnbarn med.
Och att det häftigaste i livet är helt gratis också. Också märkligt ju. Alla bara kämpar för pengar och makt som du säger. Och så har vi liksom det här.
Ja, eller hur? Ja. Så kostar det en slant då.
Sant, jo.
Det är... Men jag fattar vad du menar.
Jag fattar också vad du menar. Jag tänkte vi ska leka en liten lek här. Jag kommer namedroppa ett gäng politiker som har varit verksamma i Sverige genom tiderna. Och du ska få säga till mig, ja, men vad som väcks i ditt huvud när du hör namnet. Alltså vilka tankar, vilka känslor. Och du får gärna utveckla någon minut eller två. Är du med?
Absolut.
Mm. Vi kör första namnet då. Och då tycker jag att vi tar en person som vi nämnde tidigare. Håkan Juholt.
En bullrig, varm, liksom jag, ibland slarvig, men väldigt brinnande person. Håkan är en som aldrig lämnar en... man lägger märke till honom. Och när man börjar lyssna på honom noga så har han ju ofta mer att säga än många andra jag har mött i politiken. Så jag tycker till och från om Håkan, för kontroversiella personer är inte alltid lätta att liksom ta till sig och lyssna på. Så vi är nog mer lika varann än vad jag tror vi såg på varann förr om åren. Jag gillar honom.
Ja, som sagt, jag också. Han är fin. Och han gjorde ju spelet, ett annat...
Ja, så heter det. Ja,
det är någon slags SVT-kopia på Föräldrarna. Och han var ganska lik dig i det programmet, får man säga, på ett sätt. Att han var mer så här, när det blev drama och kaos, han var mer så här, alltså vad är det? Alltså, det här är inte på riktigt. Han backade typ ur rummet och, men ni får hålla på så här, ungdomar, ni får bråka, men jag, liksom, jag, det här är liksom inte på riktigt. Jag går en stund liksom.
Kanske måste se det.
Det är bra alltså.
Ja, det finns på SVT, säger det.
SVT Play. Mm. Det är faktiskt en fullvärdig kopia till Föräldrarna.
Kul.
Mm. Ja. Nästa då. Jimmy Åkesson.
Ja, du, Jimmy Åkesson. Jag hatar ju allt vad hans parti står för. Och all den oro som deras ståndpunkter om flyktingar väcker i så många människor i vårt land. Jimmy Åkesson själv, måste jag ändå säga, han har ju varit partiledare typ i halva sitt liv och bara fortsätter. Han höll på att bränna ut sig en period då jag faktiskt uttryckte mycket stöd till honom. För det är ett helvete att må psykiskt illa när man är den som har blicken på sig av alla. Så jag blir inte riktigt klok på Jimmy Åkesson. Men jag kan aldrig bortse från att jag tänker främlingsfientlighet och homofobi när jag ser honom. Eftersom det är då det som Sverigedemokraterna har bidragit med i mitt liv sen 80-90-talet på gatorna i Stockholm när man kämpade mot rasismen och skinnskallarna vandrade. Det är fortfarande min bild av Jimmy Åkesson.
Mm. Ja, oavsett vad man tycker om han och hans partis åsikter så går det inte att förneka att han är en skicklig politiker.
Absolut. På ett sätt är ju Sverigedemokraterna idag kanske det enda partiet som trofast står för sin ideologi, som kör sin linje och vad de brinner för och har gjort det ända som de 20-30 åren de har existerat. Mm. Det får man ge dem.
Mm. Men hur ska någon kunna efterträda honom?
Nej. Ibland undrar jag om han kommer inte att ge sig för att han får bli statsminister. Han kommer hålla sig kvar. Vi kommer att ha som Trump, vi kommer att ha en 85-årig Jimmy Åkesson till slut som sitter där. Ja, varför inte?
Mm. Göran Persson.
Ja, store, bullrig Göran Persson. Otroligt rolig att jobba ihop med. Men otroligt jobbig att bli osams med. Det bästa han har sagt, tycker jag, om att vara statsminister, det var när han sa: alltid ensam, aldrig ensam. Och där tycker jag han sammanfattade också hur han själv kämpade med uppdraget att efterträda Ingvar Carlsson. Så jättejobbig och jätteduktig och en fascinerande person.
Ja, det finns något klipp när han står med Carl Bildt och debatterar om vad är de pratar om ja, men har du sett det? Det är typ viralt, jätteviralt klipp. De pratar om det liksom med ensamstående mödrar och så här, välfärden och så här, och Carl Bildt säger någonting och Göran svarar, och det är bara så otroligt, alltså han är så otroligt skicklig där.
Jo,
han bara,
men den, jag har levt i klassamhället, den.
Carl Bildt,
ja.
Han säger något i stil med: prata gärna med mig om den stora vida världen och hur nya flygplansmodeller och så, men prata inte med mig om det här. Så, ja, men jag har sett det, jag har levt det.
Och jag hatar det. Ja, men exakt.
Och hela min politiska gärning ska gå åt och krossa det.
Ja, ja.
Jävla, jag får gå så när jag snackar om det.
Ja, exakt. Men den stunden, då var ju han sig själv. Eller hur? Det, liksom, det var Göran. Och då blir det ju på riktigt. Jag älskade också den stunden. Olof Palme hade nästan ett liknande inlägg på en partiledardebatt på början på 80-talet någonstans, som också blev så äkta.
Vi kan ju klippa in 20 sekunder av den här Göran Persson biten, för det är värt för lyssnarna att få ta del av.
Ja, verkligen.
Berätta gärna för mig, Carl Bildt, om den stora fina världen. Berätta gärna om nya IT-satsningar och nya flygplansmodeller. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det. Hela min politiska gärning kommer att ägnas åt att bekämpa klassklyftor där ensamstående mödrar betalar skattesänkningar åt bättre ställda. Det kan jag tala om för dig.
Nästa då. Vi tar Olof Palme.
Ja, jag gick ju med Olof Palme och sen blev jag sosse efter några år. 70-talet var liksom mitt årtionde. Jag var tonåring när det började, jag var ensamstående mamma när det slutade. Däremellan så såg världen ut som så att det var krig i Vietnam, det var militärkupp i Chile, det var militärdiktaturer i Spanien, Portugal och Grekland. Det gick en mur rakt genom Europa. Och mitt i det så stod en Olof Palme och var lika förbannad över utvecklingen som vi ungdomar var. Vi kände att där fanns en frände, en som fattade oss. Och vi förstod honom. Så Olof Palme för mig var den här fånigt overkliga känslan av att det går nog att förändra världen. Det fanns ett hopp i hans ledarskap och den tiden han verkade i. Så jag sörjer verkligen fortfarande.
Ja, hur märkligt var det när han blev skjuten?
Ja, det var så overkligt på alla sätt. Jag tänker fortfarande på, det var en så fånig grej. Varje tisdag så har vi riksdagsgruppsmöte. Då liksom hela riksdagsgruppen samlas för att prata. Och när det är slut, kanske 17:30, alla är på väg ut. Jag och några står och pratar i en hörna i andra kammarsalen. Så hör jag bara Palmes röst. Han säger så här: snygga skor, Mona. Och så bara fortsatte han gå förbi. Så efteråt så här: ja, vad var det sista Olof Palme sa till dig? Ja, det hade snygga skor. Mm. Det blev en symbol för mig att han såg så många. Mm. Till och med vilka skor man hade.
På tal om sista ord då, var det inte så att Göran Persson sa, var det Maud Olofsson som han sa något till med: har du gått upp i vikt, Maud, precis innan de går in i studion och ska köra?
Exakt, så är det. Det är lite det jag menar när jag sa, det finns högt och lågt med att vara en ledare, så kan man kanske inte alltid sparka neråt. Man får gärna sparka uppåt.
Det är hänsynslöst alltså, men han var, ja, vad ska man säga, en en spelare liksom.
Absolut, som kanske borde ha tänkt lika mycket på sin egen vikt som Maud Olofssons.
Ja, men det tänkte nog hela Sverige förutom han själv, så det är nog det är lugnt. Okej, nästa då. Ja, men ett annat tragiskt fall då. Anna Lind.
Ja, vet du, om du ser att jag har ett litet märke på mig här. Året, vi gör ju första majmärken i Socialdemokratin varje år. Det här märket var det som kom då året efter att hon dog. Ja. Så när jag slutade som partiledare så gick jag direkt ner i källaren på partihögkvarteret och hämtade en stor plastpåse med kanske 100 märken, Anna Lindmärken. Jag tänkte att här ska jag ha på mig varje dag resten av livet. Så det har jag också. Mm. Så vi pratade om Palme. Jag kommer ihåg att vi satt i Stockholms stadshus på hans begravning. Hur Anna Lind gick upp i talarstolen och höll tal till Olof. Mm. Och sen, ja, det är ju hemskt fortfarande.
Ödets ironi på något sätt nästan.
Ja, jag vet om det, ja.
Men du, nästa då. Mm. Vi tar Ebba Busch.
Ja.
Vad tycker du om Ebba?
Jag blir inte riktigt klok på Ebba. Ibland är hon bara så galant, smart och hittar liksom de där nålsticken in i debatterna. Men vad vill människan egentligen? Vad drivs hon av egentligen? Mm. Jag blir inte klok på henne. Jag tror hon har fastnat i det där med att makten är så himla rolig att hon skulle kunna ändra precis vad som helst i sina egna åsikter bara för att stanna kvar. Mm. Så tror jag.
Ja, jag är supernyfiken på henne, precis som du säger. Hon är liksom lite av en gåta för mig också. Så att, ja, hon ska ju förmodligen då eventuellt komma hit framöver. Och det vore skitkul att verkligen försöka nysta i det. Förstå henne liksom.
Men, ring mig när du kommer på vem hon egentligen är. Så.
Jag kommer ta in det som hemlig gäst. Här är Mona Sahlin som har några frågor till dig också. Ja. Ja, du får slå ner bredvid mig här. Okej, sista då. Mm. Gudrun Schyman.
Där kan vi snacka om en politiker som brann så mycket för makten att hon liksom bytte parti och bildade nya partier, men alltid med samma ingång. Hon var lika trogen som Jimmy Åkesson är sina frågor. Så är ju Gudrun Schyman när det handlar om klimat, feminism. Jag älskar henne. Och hon var ju också en politiker som brann så mycket att det också gick väldigt illa med hennes missbruk som jag har talat mycket om. Och där jag för första gången såg skillnad på, för det fanns ju andra partihöjdare som hade problem med spriten, men det var kvinnan som hamnade under bussen. För det var första gången jag såg skillnaden på allvar i politiken, hur man betraktar män och kvinnor och problem. Mm.
Och tala om att straffas hårt, som vi snackade om förut det här. Hon var ju bara sjuk, hon behövde liksom hjälp. Ja. Och så blir det som det blir i media. Jag kräks på det där också, måste jag säga.
Jag håller med, verkligen.
Lyteskomik.
Och hon är också en äldre kvinna som bär sin ålder med. Alltså hon är ju lika röda, häftiga läppar. Och hon är lika arg över saker och ting. Mm. Hon är cool på allvar, tycker jag.
Nej, hon är riktigt grym faktiskt. Mm. Du, vi ska börja avrunda alldeles strax. Men jag tänker att vi så här avslutningsvis måste ändå beröra valet i höst. Vad tror du händer i höst och vilka blir de stora vinnarna och vilka blir de stora förlorarna?
Ja, alltså jag tror ju att den rödgröna sidan på ett eller annat sätt kommer att vinna valet. Men hur kommer en regering att se ut? Vilka kommer egentligen att vara förlorarna? Det vet jag inte. Men jag tror en majoritet av befolkningen, inte minst beroende på att Sverigedemokraterna visar ett annat ansikte nu. Många håller med dem fortfarande om att man kan inte ta in så mycket flyktingar som Sverige har gjort. Men när man börjar ge sig på att kasta ut människor som lever här och har gjort det i årtionden, då händer någonting i en stor del, tror jag, av befolkningen. Så jag tror den bedömningen gör att jag är säker på att Sverigedemokraterna inte kommer att vinna valet. Och att Magdalena kommer att bli den första valda kvinnliga statsministern i historien. Så tror jag det blir.
Och poddens sista fråga då. Kan du känna en sorg och en frustration över att sossarna inte är vad de en gång var, tänker jag? För många, många har ju åsikter om det, att sossarna har glidit ifrån deras ursprungsvärderingar och att de, det är ett annat parti idag än på din tid. Liksom. Kan du känna en sorg och en frustration över det?
Nej, inte sorg och frustration. Och dessutom, vilka parti är det bra om alla partier är det inte ändras sig någonting och är likadana som de var 50-60 år tidigare? Nej, jag är inte så säker på att vi var ett bättre parti på vår tid. Det var ett större parti. Men tidens gång förändrar saker och ting på gott och på ont. Jag är jätteglad över att ha fått vara med så mycket och ändrat så mycket. Varje gång jag viger två killar eller två tjejer så är jag väldigt, då känner jag djupt i själen att det där har jag varit med och gjort möjligt. Mm. Så att ibland är politik på riktigt. Och jag är väldigt glad över att ha fått vara med.
Du, Mona Sahlin, vi är i mål.
Okej. Okay.
Mm. Hur känns det här?
Ja, det blev lite mer ömsint och sorgsamma tankar än vad jag hade tänkt mig. Men det, ibland är det skönt att få prata om sånt som är på riktigt. Mm, och inte bara i spel. Även om du började med det så slutade vi det som är viktigt.
Ja, nej, men jag ville ha en bra blandning här och jag är jättetacksam och glad över att vi fick till det här. Du har varit på min radar länge och det tog 600 avsnitt och 12 år innan vi fick till det. Tack för idag.
Tack så mycket. Some